Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast.
Specialisterna
Sloff, eller vad var det?
Ja, jag har redan glömt. Ja. Det var väldigt nyligen du sa det nya namnet på den här podden. Är det din hämnd för att för Rabadabba Tiptop?
Ja, det kan det vara. Jag gillar inte Rabadabba Tiptop, det har vi pratat om tidigare. Ja.
Det är ingen som gillar Rabadabba Tiptop. Men det börjar sätta sig nu. Nu har jag sett andra använda det.
Men jag var ju inte med och skapade. Alltså ni kanske inte gillar det. Men ni har ändå varit med och... Du och Albin har ändå varit med och liksom...
Populariserat.
Ja, det har ni gjort.
Men det har du också. Du har ju sagt det själv.
Ja, men det
då
var...
Då har du varit med.
Jag tror ni sa det i kanske 3-4 månader innan jag började säga det.
Och det kom ju inte från mig från början.
Nej. Nej, det tror jag vi pratade om att det kom från någon. Vilka är vi idag då? Anton Magnusson.
Och Simon Gärdenfors.
Ingen Albin Olsson, nej.
Nej, han är inte här. Jag är i Skåne.
Ja.
Du är också i Skåne.
Ja.
I Malmö.
Precis. Du kom precis med tåget.
Jag kom med snälltåget.
Berätta det att tiden bara flög förbi. De här 5 timmarna det tog att åka.
Ja, alltså jag brukar ju sova lite på tåg och jag brukar ibland känna lite så nu skulle man kunna vara framme. Men nu var det 5 timmar, inga problem.
Nej.
Det var bara ren njutning.
Ja.
Alltså det var aldrig varit uttråkad. Sen kanske jag inte njöt fullt ut av varje sekund.
Det är så äckligt att sitta i samma kupé. Men man så sitter och njuter fullt ut.
Nej, jag känner mig lite lätt irriterad ibland också liksom. Alltså så det är årstidsrelaterat för mig också.
Ja.
Att jag blir mer lätt irriterad på när det är mörkt ute.
Ja.
Så det var väl något jag kunde irritera mig på att tanten bredvid hängde upp en jacka nära min plats till exempel, trots att det var hängare avsedda för jackor.
Ja.
Och det liksom inte riktigt, den nudda inte med ens. Det var bara, ska du...
Jag känner igen mig jättemycket. Jag var ju med om, vi var ju på turné, eller är mitt uppe i en turné med Vesslan och Benne, du och jag. Så då körde vi ju i Linköping och i Kalmar.
Är det inte bättre att vi berättar vilka datum som finns kvar?
Jo, fast det här är en historia.
Kan vi inte låtsas att historien utspelas i framtiden? Kan det vara att du gillar sci-fi?
Du vill alltså lägga in reklam i min anekdot.
Det här historien utspelar sig 5 december i Malmö och 6 december i Kristianstad.
Okay.
Det är en sci-fi-berättelse.
Ja, då utspelar sig där. Sen, den säger då,
alltså det är baserat kanske på.
Ja, det kan
inspirerat av liksom.
Ja, det blev, alltså det finns en...
Det är en jättedålig
scen. Scenen är Magnolia, som är en väldigt lång kameraåkning. Eller åkning är det egentligen inte, utan det är en steadicam. Men man kan kalla det en kameraåkning. Och scenen är nästan 10 minuter lång utan ett klipp. Och den går in i en hiss. Och
men på vilket sätt är den steadicam?
Steadicam är alltså, det är en form av väst. Man har på med en liten motvikt i botten av ett rör och så har du kameran på det.
Okay.
Så att åkning är egentligen om den är på räls kan man säga.
Okay.
En kameraåkning.
Fram, liksom.
Ja. Då är det en dolly shot eller en kameraåkning kan man kalla det. Då.
Mm.
Men steadicam är lite annorlunda. Men för enkelhetens skull så är vi en kameraåkning. Och där är det en skitsnygg scen, men där är en sån Coca-Cola-automat som kameran så här stannar upp lite för länge på liksom. Det förstör lite, det kommer mitt i scenen.
Det är en sponsgrej liksom.
Ja, jo, det är ju uppenbart en sponsgrej. Och det förstör rätt mycket den scenen. Mm. Och det är lite det du gör nu.
Ja.
Att du gör den här historien som jag ska berätta, att du vill lägga in. Och du är som en producent som vill lägga in liksom att den ska, ja, jag gillar idén, men kan den utspela sig i framtiden? Det är hett nu med science fiction är hett just nu. Kan den utspela sig i Mordor kanske? Mm. Men
okej, du får dra den, du behöver inte.
Jag skulle hellre att i så fall att det är som att det är lite reklam före den här anekdoten, okay, att man har som på bio, att man har lite skamlös reklam först och sen så kommer filmen utan reklamavbrott.
Okej. Vesslan och Benne, succéföreställningen har kallats jätterolig, tror jag. Eller något sånt.
Dålig reklam.
Vesslan och Benne, succéföreställningen har kallats jätteroligt, tror jag.
Jag tror inte. Ja. Det var någon som sa inte en sekund utan skratt i en kommentar på Instagram.
Mm.
Och det finns bara två föreställningar tillgängliga just nu som inte är helt slutsålda. Det är den 5 december i Malmö och den 6 december i Kristianstad.
Precis.
Biljetter på specialisterna.se.
Mm.
Nu börjar din huvudfilm.
Ja, då var det, vi har ju varit på turné, du och jag, Simon, med Vesslan och Benne. Eller vi är mitt
dålig, om det här är en voiceover i början, är det också rätt dålig?
Ja, men nu, alltså den här...
Eller är det klipp till en poddstudio där vi sitter och du säger det?
Ja, den här berättelsen kommer inte leva upp nu till... men det var på, jag tänkte på det du sa om att man är lite mer lättirriterad.
Ja,
inte,
jag
så då associerar,
du är också det.
Ja, jag associerar det till en händelse som inträffar nu då i det var, vi har gjort Vesslan och Benne mitt uppe i en turné. Vi var i Linköping och sen i Kalmar.
Ja.
Och sen efter Kalmar, då åkte du ju hem till Stockholm.
Mm, det gjorde jag nog, ja.
Men jag hade ett gig på Oslipat i Jönköping.
Okej.
Okay. Så jag åkte dit istället då. Så jag åkte från Kalmar till Jönköping. Och jättetrevligt. Kanon. Jag bodde tillsammans med Marcus Johansson, en komiker som är känd för att ha förstört din lägenhet en gång när han bodde där. Och väldigt excentrisk är han också.
Jag tycker att han är mer Larry David än vad jag är.
Ja, jag är villig att hålla med dig om det. Nu spenderar jag ju nästan ett dygn med honom och vi bodde ihop. Jo, bland annat så vi frukostbuffén. Så fick han lite äggskal i munnen. Och jag sitter mitt emot honom. Och så säger han, oh fy fan. Så får jag veta. Jag har fått en liten bit av äggskal. För han satt och åt ägg. Jag har fått en liten bit av äggskal i munnen. Så aha, störigt. Så såg han väldigt besvärad ut. Och så sa han, jag är väldigt känslig för det, just den smaken.
Smaken
av äggskal. Ja, precis. Och sen var det som att han nästan spydde. Att han så lutar sig rätt mycket över bordet och liksom gör den minen nästan liksom cartoonaktigt. Så jag trodde första gången att han skämtade så här, alltså, när han nästan spydde. Så alltså, jag skrattade lite och så här, skämtade. Nej, jag är väldigt känslig, men så säger jag, men ska du kanske gå på toaletten då? För jag vill inte få spy i öronen.
Han klöktes liksom. Eller
så. Ja, han klöktes liksom. Han satt såhär. och hela kroppen liksom. Att, ja, men så som man ser ut när man är på väg att spy. och jag förstår ingenting. Det är liksom en pytteliten bit äggskal han har fått i munnen. Jag tänker också, om han nu är så känslig på äggskal, varför är han inte mer försiktig med han?
han äter en ägg och kan, han, det är ganska lätt att undvika att inte få äggskal i munnen också.
Men han säger då nej, jag kan fighta det här. Så, nej, nej, ingen fara. Jag är rätt bra på att fighta det här. Så att då tänker jag, nu har jag gjort mitt. Jag tänker inte sitta här för, och få någon guilt by association.
Men.
Ifall han skulle spy.
Men.
Och att de övriga gästerna kanske redan tittar lite snett. För han sitter ju och liksom gör ändå lite spyljud liksom, fast i halsen. Så jag går ut då. Jag går ut och tar en cig, säger jag.
Mm.
Men det är bara för att jag tänker, om han ska spy så vill inte jag vara där.
Nej,
det är för att inte få på mig. Men jag kommer tillbaka, så då hade han som tur var inte spytt. Men det är ju excentriskt.
Ja, det är det.
Det är ju väldigt excentriskt.
Jag gillar, alltså när man, det är ju som en Kirby Enthusiasm avsnitt, att om man slipper vara med själv, då är det ju bara jätteroligt.
Ja.
Jag tyckte det var en bra story.
Men det var inte den storyn.
Nähä.
Utan för att Marcus Johansson anslöt till hotellfrukosten först en halvtimme efter att jag hade anlänt till den. Så jag steg upp först på morgonen. Och så gick jag ner och skulle ta frukost. Så då började jag förbereda där. Man kommer ner, där är ju frukostbuffé då. Så jag tittar runt lite vad man vill ha och så bestämmer jag mig.
Detta är en liten prequel till den här tidigare storyn.
Ja, precis. Det här är en prequel. Ja. Så nu har vi faktiskt då fått lite framtid nästan då i just den här berättelsen.
Pulp Fiction-klippning.
Ja, men...
Vem är det Kurosawa, eller vem är det som är först med det?
Det var någon port är egentligen med Sliding Doors, men du har ju du har ju Rosebud, vad heter
Citizen Kane
är ju,
är den klipppressen,
den är också klipper lite i hoppar lite i tid ett par gånger. Finns nog fler exempel på det.
Jag tänkte på William S. Burroughs cut-up-teknik inom litteratur, som var lite samma grej.
Ja. Den känner inte jag till, men man tycker att det borde ha varit först i litteratur. Och är hyfsat vanligt i litteratur också, för att där går man med kapitel. Så att då borde det vara hyfsat vanligt att man berättar.
Jag tror han också rent fysiskt klippte sönder sina manus och kastade om ordningen
okay.
för att skapa en viss effekt.
Ja. Och det var lite det jag gjorde nu. Så då är det jag står där vid frukostbuffén och ska välja. Och så bestämmer jag mig för rostade mackor. Med ägg och kaviar. Så stoppar ner då, så är det en sån brödrost som det brukar vara på sådana hotellfrukost frukostar, så man får rosta brödet själv. Så stoppar ner de rostade brödskivorna och då tar det ju några minuter. Så då går jag runt och tittar lite mer, tar lite juice, tar lite kaffe, hämtar bricka och lite sådana grejer. Och så går jag och ställer det då på det bordet jag ska sitta på, och sen kommer jag tillbaka.
Jag kan nästan gissa vad som kommer hända.
Då är en av de här två en av de här två brödskivorna borta. Spårlöst. Och jag börjar koka såklart och blir irriterad. Tittar runt. Jag ser då en äldre man och en äldre kvinna som är precis på väg att sätta sig. Hon har en rostad macka på sin och hon har tagit ett bett också av den redan.
Spänner du blicken i henne?
Jag kommer till då för att först måste jag ju då försäkra mig om att det är den som är min macka som hon har på sin bricka. Så jag tittar runt på de övriga borden, går runt lite. Ingen som har rostmacka. Och då börjar jag räkna på det. Okej, hon har en rostmacka. Ingen annan här har rostmacka. Hon kan inte ha rostat den innan eller efter mig.
Det är lite tävling i mest Larry David. Det här är också extremt simma lugnt Larry.
Så då kommer jag fram till att det är hon som har stulit min macka.
Stulit också.
Så då går jag fram till henne. Med min ena brödskiva i handen. Så går jag fram och säger artigt fraserat men uppenbart irriterad tonläge. Så säger ursäkta mig, är det är min brödskiva du har? Och så tittar hon på mig, ser väldigt skyldig ut. Och sen säger hon, nej, den här har jag rostat själv. Och det, bara där tycker jag det är misstänksamt att hon liksom så här, dels, vadå, har du rostat en brödskiva själv? Ja, det kan man ju kanske göra. Mm. Men det är också att...
Men höll du upp den andra som lite bevis?
Ja, ja, jo, men jag ville liksom visa tydligt. Men hon blånäcker, hon bara ljuger mig rakt upp i ansiktet och säger nej, den här har jag... Jag har en liten film också av henne sen. Den här har jag rostat själv. Det är också väldigt misstänksamt att hon kopplar så snabbt. Själv, om någon hade kommit fram till mig och sagt... Är det min brödskiva? Om jag då själv har rostat den så skulle jag tänka så, va? Nej, vadå? Då hade jag inte kopplat till så snabbt att det här handlar om vem som har rostat vad. Alltså att hon kopplar ändå, alltså hon, det är ju extremt skyldigt att hon kunde ändå koppla så pass snabbt vad det var som hade hänt.
Nu börjar jag förstå att jag tänkte att historien skulle sluta med att det visade sig vara Marcus Johansson som hade tagit en brödskiva.
Jaha.
Fast det kom jag på sen att han hade inte kommit ner. Du hade förmodligen sett honom då.
Ja,
jag tänkte att det skulle bli en sån pinsam grej sen att du har bråkat med tanten och sen så kom Marcus. Jag tog en av det med munnen full.
Ja, det hade ju varit ännu en twist, eller det hade varit en twist på det. Precis.
Men det är ju rätt roligt. Mm. Det är ju roligt att säga det här också, att du filmade henne. Att du, vad tänker du att du ska kunna använda den filmen till?
Någonting tänker jag. Ja, men jag har ändå liksom då i stunden vill jag hänga ut henne.
Och det är också så här, det är ju jag förstår att det är lite ett så kallat moraliskt övertramp på något.
Mm.
Men frågan är liksom hur hotellets regler ser ut.
Mm.
Ifall hon har brutit mot några regler egentligen. Det är mer privatmoraliska regler som hon brutit med, tror jag. Jag vet inte om de har
för
en policy eller en stadgar kring liksom...
Jag tror inte det. men tanken slog mig faktiskt att jag skulle gå och säga till i receptionen.
Jag tror inte det handlar om ett par minuter, jag tror det handlar om 40 sekunder. Alltså att rosta.
Att rosta mackorna?
Ja.
Nej, men jag rostade fler sen. Så det var... Och jag kände ju på min hur varm den var när jag tog upp den. Liksom, så att... Alltså jag var inte mycket... Alltså jag hade ju ändå lite öga på den också. Mm. Så att... nej, så jag tror inte att den har... De har inte stått där någon längre period. Liksom, utan det måste ha varit rätt snabbt att hon har... alltså för hon sen... När hon gick därifrån, precis när jag kom dit och upptäckte att det bara var en brödskiva. Då gick hon, då hade hon stått och brett och lagt på ost. Liksom.
Jag tror verkligen att det var hon. Men,
och sen det här att hon tog ett bett också. Men jag menar innan hon hade satt sig på sin plats.
Det handlar om 40 sekunders väntetid. Att det är så här, att det förlorar ju inte så mycket tid på det.
Nej, det gör man inte. Men det är ju men det är också hela den här... Jag vill ju att mackorna ska vara jämnvarma och att behöva gå och bre två gånger. Jo. Jag vill ju bre två mackor samtidigt och sätta mig ner i lugn och ro. Men visst, absolut. Men det är också det här att hon, liksom, då har hon sett mig när jag har gått där till brödrosten. Det här kommer jag på nu. När jag går till brödrosten så har hon sett mig gå dit och då har hon fått panik. Så då har hon tagit upp, för hon har inte satt sig än. Så hon har tagit mackan och bitit den snabbt som fan. Så som folk så här, slickar sin en muffins för att ingen ska vilja ha den.
Ja, att hon tog ett bett så snabbt.
Det var därför hon hade tagit ett bett innan hon hade hunnit sätta sig. det tror jag. Nej, men varje fall, sen satt jag hela frukosten och stirrade liksom, på henne. Och försökte liksom, visa mitt missnöje.
Killerblickar.
Ja, precis. jag tyckte att hon verkade obekväm liksom. Och sen berättade jag det för Marcus Johansson också när han kom ner sen. Och då satt de kvar. Så att då kunde de nog höra också oss lite om att jag pratade lite högt om att jag... Ja, men så som
det här passivt aggressiva.
Som
vissa kan man ska säga typiskt svenska. Eller vet du, komikern Thanos Fotas.
Mm.
Han har en rutin om det, att det är så här när han har lagt sin ryggsäck på sätet bredvid och så har de typ sagt i högtalarna på SJ eller vad det är så här, och bagage ska placeras ovan på hatthyllorna.
Mm.
Och sen så sitter det någon vad han då kallar svennefitter och säger så här, och säger inte till honom kan du lägga upp ditt bagage på, utan säger till, liksom vänder sig om till sin fru så här,
hörde du älskling att man ska placera bagaget på hatthyllorna?
Ja, här tycker jag ju att i och med att jag har varit framme och konfronterat henne en gång och hon har blånekat, så har jag gjort, alltså det är mitt enda vapen kvar är ju det, för jag kan ju inte liksom be om en utredning kring det liksom. Jag kan, så att jag kommer ju se galen ut om jag liksom fortsätter skrika och skälla och hon fortsätter blåneka, så har jag ingen möjlighet att bevisa det, så då blir det ju det här svennefitt-beteendet som jag har kvar. Ja. Och det tycker jag lite så, i den rutinen så skulle jag också säga, om personen säger först du ska lägga upp ditt bagage på den, och så säger Thanos då tycker jag också det är mer okej att säga det. Hörde du att man ska lägga upp det där? Mm. Då tycker jag det är lite...
Ja. Men det är mycket sånt som man kanske kan... som när det är soligt ute eller när det är ett varmt land, så bara låter jag sånt här bara passera.
Specialisterna. Bara killar.
Jag tänkte på en grej apropå klökningar när Marcus Johansson fick så sura uppsättningar. Mm. Lyssnar du på de specialisterna podcastavsnitten du inte är med i?
Ibland, ja. Det gör jag.
För det var en grej som jag och Albin pratade om, som jag på de senaste veckan har använt som en sån här, ifall jag känner mig på dåligt humör eller irriterad av någonting, så tänker jag på den grejen som Albin gjorde och sa. Och då så kan jag inte hålla mig för att åtminstone le. Aha. I de flesta fall fnissa eller kanske skratta.
Det vill jag höra. Det har jag inte hört.
Det var när han pratade om hur Camilla Fogelborg såg ut som barn. Han började prata om hur ful hon var som barn. Han tyckte hon var svinsnygg.
Jo, men jag har hört förra avsnittet som ni spelade in ihop.
Ja.
Där pratar ni om att hon har skickat ett sms till Albin.
Ja.
Och så här, vad fan har ni sagt om mig, specialisterna på den?
För Albin tog upp det med mig så här, ja, för det var någon dag som kände Camilla som hade hört specialisterna och hade messat henne och sagt, du borde nog lyssna på specialisterna podcast, de snackar om dig där. Och då fick hon sms till Albin. Och han svarade tillbaks att så här, men jag sa bara att du var svinsnygg. Och sen tog han upp med mig då det. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa om henne.
Men det var ju senaste avsnittet, för det lyssnade jag på rätt nyligen.
Ja, vi diskuterade där. Men det är ju liksom en callback till ett tidigare avsnitt.
Ja, precis. Ja.
För han sa, Camilla Fogelborg är ju svinsnygg idag. Och jag säger så här, ja, snygg. Jag kan säga mig till snygg.
Ja.
Men att han då trodde att det var det som var förolämpningen som då Camillas vänner vände sig emot. Han tyckte att det var det Simon som hade sagt någonting. Men sen så påminner jag honom om när han tog upp då om hur hon ser ut som barn.
Mm.
Att hon var så ful och att Albin får en klökning. Att han... Att han pratar om hur Camilla ser ut som barn. Han verkligen... Han håller på att spy. Och det är inget han gör för att liksom illustrera det. Utan man ser på honom att det kommer helt naturligt. Att han blir så äcklad. Och just den, att han klöks. Det kan jag inte hålla mig för skatt när jag tänker.
Så, så nu i stunden när du är lite irriterad om någon tant och hänger sin jacka lite väl nära dig.
Nu måste jag bli på gott humör igen. Då tänker jag på när Albin klöks vid tanken på Camilla Fogelborg som barn. Jag har ju sett den bilden på Camilla också. Jag reagerar knappt. Alltså. Ja, det var så hon såg ut. Att Albin verkligen så här, blev så äcklad. Att han klöks.
Han har ju... Jag undrar om det är någon sån allmän bara barn... Alltså att han tycker barn är äckliga i allmänhet och att det då, om det är ett fult barn...
Ja, han har ju problem med rödhåriga också.
Ja, det är också.
Hade det varit någon annan liksom utseende grej, hudfärg eller något sånt, så hade han ju varit jag tänkte säga nu, då hade han varit djupt rasistisk. Nu är han ju känd som väldigt djupt rasistisk redan som det är, så att det är inte mycket man kan göra där. Men,
jo, men det kanske är ett bra knep. Mm. Men det, för mig som inte var där, så jag kommer ju aldrig kunna tycka det är så roligt.
Nej.
Som du tycker det är.
Nej, förmodligen inte.
Jag tycker historien är rolig, men du var där och såg klökningen live liksom. Då, så att jag måste ju hitta något annat sånt.
Ja, men du har ju ibland sådana grejer som du, där du får riktiga skrattattacker och inte kan sluta. Till exempel när min katt Murre åkte pågat. Och det var inte ens där.
Nej, nej, men det var en rolig, jävligt rolig bild av att det är en katt. Din katt går iväg och åker pågatåg och försvinner och hittas i någon annan by flera mil bort.
Callback till ett tidigt avsnitt av Specialisterna podcast. Mm. Jag kommer inte ihåg vad då. Nej, det var när vi var i New York som du fick skrattattacken. När jag berättade
jag kunde inte sluta skratta.
Om Murre som hade, han försvann och så hade han hoppat på pågatåget.
Och du, hela den här, att du var så ledsen också att Murre var borta, men också att Murre verkar liksom mer vilja åka bort, att han har liksom gått på helt självmant ett pågatåg. Jag tänker att han liksom att han har gjort det så som, ja, men nästan som så här man tänker att han har haft liksom en liten portfölj med han liksom, och så har satt sig på tåget.
Jo, det är ju roligt med, du har också en stand-up-rutin där du pratar om en katt som får liksom fabel egenskaper.
Ja, precis.
Han bor i ett hus, han pratar svenska och han, man får intrycket av att han går på två ben.
Ja.
Och det är ju roligt. I den, man är van vid det i tecknade filmer och tecknade serier.
Mm.
Men just i stand-up, när du går från att berätta liksom lite historia om ditt liv och helt plötsligt så blir det en fabel, att det liksom fejdar över. Då fattar man kanske lite hur roligt det var med fabler från början.
Mm.
För att alltså så här, Aesops fabler och sånt där är ju inte jättekul när man läser dem idag. Men det kanske var lika kul som man upplevde, ja, men som du upplevde nu Murre-historien, att han går med en portfölj, eller din katt-stand-up-rutin som också, jag läste också en Rocky-strip där de liksom, Rocky är ju också serietecknare, det är ju i stort sett självbiografiskt Martin Kellerman, men då så pratade Rocky om att hans serier ska bli publicerade i Italien, att de ska bli översatta till italienska. Och så frågar hans kompis, men kan italienarna liksom relatera till Skånegatan skämt och sånt där liksom? Och så säger då Rocky, nej, men jag tror de tycker mest det är roligt, så haha, en hund som har kläder på sig och nu kör han bil. Att det är det de... Att italienarna skrattar.
Men i det här Rocky-universumet så är alltså italienarna människor då?
Ja, alltså det verkar ju som att i Rocky-universumet så är ju alla människor egentligen, de tänker inte på, för de säger ju aldrig att Rocky är en hund, de säger att Rocky är en kille liksom.
Ja.
Det är bara att han ser ut som en hund, det är lite konstigt.
Ja, precis. Ja, det är bara en så grafisk grej då. Liksom.
Ja, men i början så var det också att när Rocky började rita serier så hette serien Sloggy, tror jag. Men sen bytte han helt plötsligt och så hette sen Rocky som han själv tecknade också. Att han glömmer lite grejer också ibland, så hans kompis Mange skaffade barn i, alltså så här, det var någon annan polare till honom som hade fått barn. Och då placerade han det på liksom Mange, som är hans liksom, baserat på hans kompis Martin Johansson, som även du som läste tv-spelstidningar, så var det Martin Johansson från Superplay.
Ja.
Men den karaktären då, han tänkte så, ah, men det är en av huvudkaraktärerna, om jag nu ska göra en massa barn, någon kompis som har fått bebis, så kan jag lägga det på då Mange. Men sen efter ett tag så glömde han att Mange hade barn. För han hade inte det på riktigt.
Ja, okej. Okay.
Och så då bara så gick, så var det massa strippar liksom som, där han inte hade det. Eller så läsarna började skriva in så, vad hände med Manges barn? Det hade han glömt att den figuren hade fått barn.
Det är lite slavigt.
Ja, det är det. Mm. Jag tycker det är i Larry David i Curb Your Enthusiasm så finns det en scen också där de nämner att Larry har barn.
Mm.
För den riktiga karaktären Larry David har barn. Okay. Alltså den riktiga människan Larry David har två döttrar tror jag, eller en dotter kanske. Men i tv-serien så är de aldrig med tror jag.
Okay.
Och de nämns bara ett tillfälle. Jag tror han har sagt att karaktären Larry i Curb inte har barn.
Mm.
Men det är något tidigt avsnitt de nämner så här, där någon säger så här, svär du på dina barn? Och då är han så, jag vet inte, jag gillar inte det här att svära på saker. Han har ljugit någon gång.
Okay.
Och sen så här, lovar du på dina barn? Liksom så här. Han sa, jag gillar inte riktigt det där när man ska lova på någonting.
Har de nu glömt det?
Ja, jag tror det. Att då hade de inte bestämt huruvida han hade barn på riktigt. Eller
sånt har jag väldigt svårt för. Och man kan hitta många sådana fel i serier liksom.
Mm.
Vänner är ju en sån som där jag har hittat många, för att titta på det väldigt mycket när jag var i tonåren.
Mm.
Det är mycket liksom så födelsedagar som ändras. Att liksom en och samma karaktär i något avsnitt säger de att den fyller år i maj, och sen när den fyller år i något avsnitt 7 säsonger senare så är det vinter. Och, det är mycket sådana grejer och allergier och sånt. Som inte liksom
de skapar ibland så en bibel liksom, där allt sånt ska stå.
Jag tror man har börjat med det mycket när det började komma DVD-boxar och folk kunde följa liksom, eller så här, boxpumpa. Då var ju att folk började lägga märke till det. Men innan så liksom, tror jag det liksom inte spelade så stor roll, för folk liksom la ändå inte på minnet, för att det var så långt emellan man såg de här olika avsnitten. Och nu ännu mer då med Netflix och så, att man försöker liksom hålla det
konsekvent.
Ja. Och det tycker jag det föredrar jag. Det är ju också ett väldigt tidigt avsnitt, om det inte är första avsnittet, så är det ett väldigt tidigt avsnitt av Vänner. Så vill Joey och Chandler vill hyra Die Hard. De tycker Die Hard är den bästa filmen.
Mm.
Som vill hyra Die Hard hela tiden. Men sen i säsong 8 eller något sånt. Så blir ju Rachel tillsammans med en äldre man som spelas av Bruce Willis. Och absolut att man kan göra så. Men det är ett gyllene tillfälle att kommentera på det då. Om man nu i första säsongen har liksom planterat att de älskar Die Hard. Då måste de ju veta hur Bruce Willis ser ut.
Just det.
Och då måste de ju ändå lägga märke till att den här figuren är väldigt lik Bruce Willis, den här som Rachel dejtar.
Ja, det blev väldigt konstigt.
Ja. Och där är ju 7 säsonger emellan visserligen, men ändå jag stör mig på det.
Ja, men de även ifall inte då det var deras favoritfilm, så i en vanlig värld så vet ju folk hur Bruce Willis ser ut.
Ja, och det är precis. Men jag kan köpa i ett universum där man bara ignorerar Bruce Willis helt.
Yeah.
Och att han är med.
Yeah, yeah.
Det kan jag ju köpa. Mm. Men det är konstigt att han är med både som då i form av filmskådis. Men det finns också i Cheers, då Skål, som är en av mina favoritsitcoms.
Mm.
Den fick ju sen en spin-off som heter Frasier.
Mm.
Och där är ju Frasiers är ju då radiopsykolog. Och hans producent, en kvinna som kallas Ross.
Mm.
Men hon är också med, den samma skådis är med i ett avsnitt av Cheers. Då, flera år tidigare.
Mm.
Där hon har en liten roll i ett avsnitt. Hon har liksom en roll i ett avsnitt. Men där heter hon inte Ross. Hon är inte samma karaktär.
Nej.
Men det är också lite konstigt att hon kan vara med i båda dem. Det tycker jag inte håller.
För att det utspelar sig i samma universum ändå.
Ja, precis.
Ja. Jag tyckte det var rätt snyggt i Seinfeld. För då, jag tror det är i något riktigt tidigt avsnitt så spelas då Georges pappa av någon annan skådis än Jerry Stiller som spelar Ben Stillers pappa, spelar Georges pappa i tv-serien. Men att i något riktigt tidigt avsnitt var det någon annan skådis. Men då inför DVD-boxen så sköt de om, så filmade de om alla de scenerna med Jerry Stiller. Bara för att lägga till så att det skulle bli mer konsekvent.
De gjorde ju även Jerrys föräldrar var andra i första säsongen.
Det kan vara det jag blandat ihop det med.
Jag tror att båda har varit den.
Ja, så kan det ha varit. Men de gjorde det med okej.
Okay. Ja. Nej, men jag gillar det. Scrubs gillar jag ju också. De är väldigt duktiga på det. Att allting hänger ihop. Liksom. Där märks det tydligt att de antecknar allting i en pärm eller på en tavla. Så att allting ska liksom stämma varje gång. Så att du kan inte, så måste manusförfattarna hela tiden rätta sig efter det. Liksom.
Jo, men så är det också med, jag tror både Woody Allen och Larry David som liksom har gjort väldigt mycket, att de har med sig någon som ska kolla liksom manusen eller kolla inspelningen, att det inte blir upprepningar. För de själva har liksom inte så bra på sin produktion. Men då tar de med någon nörd som har liksom ett sånt minne som jag kan ha på vissa saker liksom, en sånt att och som när till exempel Larry David då gjorde sin Broadway pjäs Fish in the Dark, så hade han en grej så att det ska vara någon som blir irriterad på att någon ger en annan en bad hello. Att någon säger hello fast lite så dåligt, lite svagt, så he gave me a bad hello. Och så då var det den här nörden som har fått hänga med på liksom inspelningen och hänga med på repetitionerna. Så bad hello, det använder du i Seinfeld avsnitt 19. Att det är upprepning. Han fick samma idé igen. Liksom, han hade inget minne av det.
Nej, för själv är det nästan omöjligt, tycker jag, att lägga på minnet exakt vad man har sagt, var och när. Och så.
I poddar blev det ju... så här, jag har gjort 200... jag vet inte hur många det är nu, 270 någonting avsnitt av arkivsamtal kanske. Jag kan inte ens komma ihåg siffran. Men alla de timmarna och sen plus specialisterna och alla andra poddar man gästat, det är vissa anekdoter som man måste upprepa så jävla många gånger.
Ja, men det finns ju vissa rapprader och sånt också, så glömmer jag bort att jag har använt. Det var någon rad sa till mig, den raden borde du, har du kört den än? Så sa jag, nej, det har jag nog inte.
Ja, sen så ringde jag dig och sa, nu lyssnar jag på din någon gammal låt av det. Det var raden, du säger att du älskar mig för den jag är, men människor förändras, tänk på det.
Ja.
Det är en rolig rad.
Ja. Men då trodde jag att jag inte hade lagt den, utan bara berättat den för dig någon gång. Och sen aldrig liksom kört den. Så då var du min sån nörd guy.
Jag tror konstnären Matisse också var sån som, när de intervjuar honom så frågar de vissa liksom detaljer om hans konstproduktion. Och då så var det någon svensk konstsamlare som var liksom Matisse-nörd, som man sa, men fråga honom, han har bättre koll. Jag har ingen aning. Måla den eller vad.
Men det är just det kommer jag på nu, om man pratar om det här med universum grejen då, att så specialisterna.
Menar du radioprogrammet nu eller?
Ja, men då tänker jag, om vi skulle så här fortsätta så här, göra, låt säga, en sitcom med som en fortsättning på det här specialisterna radiositcomen vi hade.
Ja, i P3.
Ja. Då skulle ju antagligen Albin vara med.
Mm.
Men han har ju haft en liten roll. Han var ju inte med i specialisterna då. Men han hade en liten roll som arbetsförmedlare.
Tror det var det han var.
Ja. I ett av avsnitten så spelar han ju arbetsförmedlare. Skulle man då lägga in en liten sån att han... Alltså det räcker att lägga in i något avsnitt att så, vad har du jobbat med innan? Så? Jag var arbetsförmedlare ett tag.
Jo, men sen så är det frågan om, alltså, om specialisterna podcast... Om det här ska räknas. För här har vi ju berättat väldigt mycket om oss själva.
Men detta, och det är mycket... inte är fiktion.
Ja, okej. Okay. Så att man skiljer på det som är fiktion och det som inte är fiktion. Ja. För vi väver ju in ganska mycket grejer i specialisterna radioprogrammet också. I den fiktionsdelen som är sant. Liksom.
Ja, jo, precis.
För det, är så här, det var jag och Maria Grudemar El Hayek är mitt ex på riktigt. Och hon spelar mitt ex i den...
Jag tänker i den att när det är manus, så fort det är ett manus, ja, så är det...
Men det är också väldigt svårt, för att jag kommer ihåg att för att en av de första sketcherna vi spelade in liksom i fiktionsvärlden specialisterna, då så har du just dödat min mamma.
Just det.
Men frågan sen, men jag för mig att vi var väldigt noga med det då, att då, så att min mamma, är hon med någonting sen? Sen spelar...
Jo, din mamma är med.
Hon är med, för att du är... Nej, vänta, min mamma är nog inte med. Det är du, det är min mamma spelar din fru.
Ja, nej, men alltså... min gamla städerska spelar din mamma.
Ja, just det. Ja. Så att då har vi redan brutit.
Vi har redan brutit, ja.
Då fattar man hur svårt det är att hålla sig konsekvent i sådana grejer.
Ja.
Och det var helt okommenterat att då, för jag kom för mig att jag tänkte på det när vi gjorde det, alltså såhär, okej, vi får väl låtsas då som att det var bara du som skojade, ja, när du sa att du hade dödat min mamma.
Men då blir det skämtet inte så roligt heller. Att om man lyssnar tillbaks då, så är det, då är det att det bara...
Vi kan spela upp sketchen kanske, om du kommer ihåg den.
Jag minns inte riktigt, men vi, om du inleder så försöker
jag... Okej, jag spelar dig då.
Okej.
Jag har en gåta som jag har hittat på.
Just det, just det.
Jag undrar om du kan lista ut svaret.
Ja, nej.
Vad är det som är dött, 63 år gammalt och som jag är hemskt ledsen över?
Jag vet inte.
Det är din mamma. Och så har du dödat min mamma? Ja, jo, det var inte meningen. Jo, det var meningen, men jag ångrar mig nu. Något sånt där.
Just det. Det minns jag som en improvisation. Ja, jo, ja.
Ja, det kanske var.
Alltså den sista grejen. Men det var inte meningen. Eller jo, det var meningen.
Jag minns också att min mamma tog illa upp när hon hörde den.
Ja.
Och mest efter, alltså så, och det som hon tog mest upp över var att jag... Alltså så här, för jag sa, men det var ju bara, det är ju ett skämt, vad det var, så här, men att det var att hon var kanske 63 då, att jag hade sagt exakta åldern för att det blev så realistiskt.
Jo, men då, men det kan man ju förstå lite grann, så när man använder riktiga namn eller någon, det är nästan som man använder någons riktiga namn eller riktiga ålder då, ja.
Ja, det var också en rolig anekdot behind the scenes. Då var det så här att vi skulle ha en scen till specialisterna i radioprogrammet där det skulle vara några arga skånska tjejer som skulle spela någon roll, som skulle vara arg på mig i, jag tror det var mig de skulle vara arga på i radioprogrammet. Och då så tänkte jag, jag känner en tjej som kan bli en skånsk tjej, pratar bred skånska, kan ha ganska häftigt temperament. Vi kan kalla henne...
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Petronella. Jag kallar henne Petronella.
Ja.
Så då ringde jag Petronella, eller kontaktade henne och frågade, vill du spela en liten roll i vårt radioprogram? Och det ville hon. Och sen och då så, hon spelade jättebra. Hon var, blev fly förbannad och skällde ut mig på skånska liksom.
Ja.
Och gjorde uppgiften väldigt väldigt bra.
Mm.
Och sen Och sen så skulle vi liksom, sen skulle jag skriva då credits. Mm. Alltså så för, i slutet så läser liksom någon P3, eller producenten för programmet läste upp så här, specialisterna i P3 gjordes av Anton Magnusson, Simon Gärdenfors, och sen så liksom nämner man alla skådespelare och sådär. Ja. Och då tänkte jag, okej, eftersom hon, Petronella då är väldigt lättirriterad, så måste jag vara, oj, då måste jag liksom, okej, då var väldigt noga med att hennes namn ska vara med, så hon får cred för det.
Ja.
Och sen, sen när radioprogrammet sändes så ringde Petronella upp mig och bara fly förbannad. Jag har inte bett att få mitt namn uppläst i radio! Jag kunde bli frågat först innan du gjorde det! Då hon varnas arga skånska. Du kunde väl sagt om du inte hade velat. Hon tyckte att det var, jag tyckte det så här, att god kutym är att om man, det är ju att ge någon credit,
ja,
och
precis,
ifall
ja.
Någon inte vill ha med så kan de säga det.
Ja,
nej, jag ska inte behöva, du ska fråga mig först.
Ja, men det är liksom, hon har ju varit med liksom.
Ja, ja, ja. Hon har inte sagt att hon vill vara anonym. Men det blev ju, det gick ju väldigt mycket i linje med hennes karaktär.
Ja, ja.
Jag har inte bett att få mitt namn uppläst i radio.
Jag skulle ju säga att hon har bett om att få sitt namn uppläst i radio genom att medverka, så har det är väl införstått då liksom att man får sitt namn ofta uppläst.
Ja, hon har väl inte sagt varken bu eller bä.
Nej, precis.
Specialisterna, bara riktiga svenskar.
Ja, fy fan. Mm. Men ja, vår turné tuffar ju vidare.
Mm.
Och fan vad bra det har gått du.
Ja, det har gått skitbra.
Ja.
Det har sålt mycket biljetter.
Ja.
Vi kommer kunna både äta och få tak över huvudet.
Mm.
Och kanske även resa för nöjes skull.
Ja. Vi planerar ju lite en sån solsemester.
Mm.
Eller det är väldigt tidigt stadie.
Ja, du tänker över min 40-årsdag eller?
Mm.
Ja, för jag tänkte ja, först
döda
ha...
kropp.
Vad sa, över min döda kropp. Kanske sammanfaller. Men jag planerade först att ha en fest liksom i Sverige, en större fest. När jag fyller 40 i mars 2018.
Mm.
Men sen kom jag på att nej, fy fan, det kommer nog mest bli problem. För jag menar... vem ska man bjuda och inte bjuda?
Ja.
Jag kommer redan när jag hade så en ganska liten fest, det kanske en så här 23-årsfest och sen och så var det så här att jag bjöd ett gäng liksom, och sen så var det var många fler som blev sura för att de inte blev bjudna än vad de blev glada, de som blev bjudna blev glada för det.
Ja.
Det var till och med sån här att det var någon som sa, men kan jag ta med några kompisar så här. Så sa jag så, jag vet inte hur många är ni. Så, men vi blir 4 personer. Ja, men fan, nej, det blir kanske lite väl mycket. Jag känner inte dina kompisar så jättebra.
Mm.
Då blev han sur. De kompisarna som var med blev sura som jag ändå var bekanta med. Och det kändes som så att det så kul är det inte att ha en 40-årsfest. Nej. Så att det kommer väga upp alla de här liksom sociala gruset i maskineriet så att säga.
Nej, precis. Nej, men det är nog lika bra att göra åka utomlands.
Ja, så kanske jag har inte frågat Albin ännu, men jag tänkte att vi kanske kan ta lite sponspengar från specialisterna podcast.
Och kanske lite Patreon-pengar också, om ni skärper er lyssnare. Mm.
Mm, Patreon specialisterna. Vi har gå in på patreon.com och sök på specialisterna. Jag vet inte om vi har någon bra /front/.
Nej, jag vet inte det heller riktigt. Men men det ska bli spännande. Men hur känns det inför din 40-årsdag? Den börjar närma sig med stormsteg.
Ja, nu när jag bestämt mig för att inte ha fest.
Mm.
För det var en annan kompis, Anders Berg, som har bokat med Monstera och sånt där. Som fyller 40 samma år.
Mm.
Kanske samma vår till och med.
Ja.
Så vi hade då snackat om att ha fest tillsammans först. Men sen, och då kände jag som det var också så att då hade jag lite lovat honom, eller så hade sagt det till honom att vi skulle ha det, för vi hade diskuterat det under någon turné liksom. Men när jag ringde honom och sa att jag hoppade av, då kändes det rätt skönt liksom. Ja. Då var den det var den ångestdelen borta från det. Sen vet jag inte om det är så mycket annat som jag har problem med liksom. Alltså jag har ju haft rätt lång tid på att förlika mig med tanken att jag är runt 40.
Mm.
Jag har ju, som du säkert har märkt och kanske till och med påpekat, är att jag har börjat, att jag har pratat om det flera år.
Ja.
Att jag knuffar på 40.
Ja, precis. Jag nästan sen du var 35 har du snackat att du knuffar på 40.
Ja, det har jag kanske. Ja. Så jag är väldigt förberedd på det.
Mm.
Och, men jag tror nog att det inte kommer bli någon större skillnad på mitt liv.
Nej.
Folk ser mig redan som 40.
Ja. Jo, och det är ju... Det är, ja, precis. Det är ju så... Jag vet inte om man... Nej.
Det, har du någon ålderskris själv?
Nej, det har jag inte.
För jag lyssnar idag på... Alltså, jag lyssnar idag på låten Simme. Alltså, den, en gammal låt som jag gjort, släppt som solartist, som heter Simme. Och den är släppt 2010.
Ja.
Så då var jag... vad är det? 7-8 år sedan.
Ja.
Så jag var liksom strax över 30 när jag släppte den.
Mm.
Och där säger jag redan så... det trodde inte kidsen att gamle Simme G fortfarande är hipp och typ hänger med.
Ja.
Och jag minns att jag kände mig rätt gammal som rappare redan vid 31.
Ja.
Det finns en gammal intervju med Öris som också faktiskt var gäst i Specialisterna podcast.
Mm.
Rapparen, vad kallades han? TR kallades han sig då.
Ja.
Han blev intervjuad av Mats Nileskär i Petre Soul eller om det var, ja det var nog. Och då så var det så att han pratade så här, han säger, jag tror inte att jag kommer vara en ledande rappare om 10 år sådär, eller om 5 år eller något sånt. Och kolla på PSTQ, och de är 25. Då tycker han det är gammalt redan då, att de är 25.
Ja, precis. Martin Färska Prinsen har ju också någon rad så här, då är han nog liksom runt 28. Och han hade rätt mycket liksom så här hang-ups med ålder och så. Och då drar han till en låt med att han är 32 för komisk effekt, att han så här, att han liksom så, en vitsig rad om att han är 32 och fortfarande rappar och jag rappar på medans jag tappar hår.
Men det är alltså, 32 är ju hyfsat gammalt för att vara rappare.
Jo, skulle jag säga. Ja, alltså det är ju också egentligen inte, alltså det är ju med, alltså det är ju för att rappen är så, var så ung. Alltså du är ju liksom i den liksom generation 2. Alltså det finns ju inte rapp, liksom finns i princip nästan ingen känd rappare som är 10 år äldre än dig. Alltså det finns ju några stycken. Det finns bara, men om du går upp till 20 år äldre än dig så är det väldigt få.
Ja, det är det nog. Alltså, de första rap-singlarna kom väl sent 70-tal,
ja, tror jag. Och då är det den här funk, lite mer funk-rappen. Men alltså, om man ska alltså säga när rap blev stort liksom. Mm. Och, alltså, för det, vi tycker inte det är konstigt att så Bruce Springsteen, alltså att han håller på med rock'n'roll.
Nej.
Och det är för att liksom, det har funnits så många...
Ja, jazzkatterna som fortfarande på nu. Tänker man med att det är gamla gubbar som är jazzmusiker?
Ja, liksom. Precis.
För att det var ju en ungdomskultur från början.
Och jag tänker att de som är så här 15-20 nu, de tycker inte det är gammalt att vara 40 och rappa. För att de liksom, de har ju sett så här, Eminem och Dr. Dre och... Och,
ja, men det konstiga, enda skillnaden inte... tror jag är att rappen förnyas på ett annat sätt än vad jazzen och i och för sig rock'n'rollen föryngrades också ganska lång tid liksom.
Jo, precis. Att jag säger att det kanske inte är just det som de lyssnar mest på, att de, men då är det mer bara att de vill kanske lyssna på, alltså att det det vill bara, så är det väl med all musik liksom, att de mest framgångsrika popartisterna inom, eller så, inom populärmusik är ju liksom mellan 20 och 30 liksom.
Mm.
Men det är inte konstigt liksom med så att Tom Jones, att han kör
Nej.
Musik, fortfarande står på scen och sjunger liksom.
Men jag märker ju att det fortfarande är ganska många unga som upptäcker till exempel Las Palmas nu.
Mm.
Att det är många tonåringar som har börjat lyssna på det nyligen liksom.
Ja.
Och det tycker jag är rätt kul. Och jag är glad att jag kan ha det tilltalet. Jag återkommer ju gärna till Larry David som är 70 nu och gör en tv-serie som är rolig.
Mm.
Att fan vad fett då om jag har 30 yrkesverksamma år kvar när jag kan göra liksom relevant underhållning.
Las Palmas tänker jag då, för att ni, jag tycker ni hade rätt liksom mycket så här, lite ska-aktiga influenser liksom.
Ja, Calle Törn var väldigt mycket inne på reggae och dubb och sånt där.
Ja.
När vi gjorde det.
Det är inte jättelångt ifrån så här jag kan inte namnet på några av dem liksom svenska banden från 70-talet, men att
Peps Persson eller så.
Ja, inte Peps Persson just. Nu har jag lyssnat väldigt lite, jag kan en låt av två låtar.
Hansson och Karlsson eller vad tänker du på?
Ja, men det finns, vad heter de?
Hula Bandola Band.
Ja, sådana liksom.
Mm,
Alltså, med lite era refränger och lite sånt. Att det påminner lite om så här, svensk 70-tals vänster rörelsemusik. Liksom.
Jo, jag tror Calle Törn framförallt. Jag var ju kanske lite mer hiphop och R&B intresserad. Liksom. Men han var mer inne på progg och 70-tal. Och,
ja, progg var det jag sökte efter. Ja.
Okay,
och då... Och då tänker jag att, för att jag tror proggen är, alltså den musik soundet är lite på väg tillbaks, är min spaning. Och dels så är det ju då lite, att man, om man bara tittar på det, så är det ju rätt så logiskt att det borde komma nu. Om man ser hur det går i cykler, så ska det ju typ komma nu. Men jag har ändå hört lite så när jag lyssnat på Spotify, de här topp, så här svenska topp listor och sånt, att det dyker upp, börjar ploppa upp lite sådana som låter 70-tal liksom. Att de liksom, men det låter då, men att det låter fräscht. Minns jag spela en för dig som låter som han, vad heter han? Vad är jag dålig. Ja, men vad heter han, hoppa från Eiffeltornet, han som tog livet av sig.
Ted Gärdestad.
Ted Gärdestad, ja. Det var ju en låt som, och han är 70-tal och lite in på 80-talet. Kanske in på 90-talet.
Det var han
också.
Som någon postade ett klipp i specialisterna eftersnacksgruppen, specialisterna podcast eftersnacksgruppen på Facebook, som det så smidigt kallas.
Ja.
Där han, alltså, han är lite definitionen av Benne. Han är väldigt självmordsbenägen och intervjuas i någon sån här lite 80-talsdoftande ungdomsprogram.
Ja.
Det är väldigt det. Obehagligt att säga. Alltså, ja. Man ser verkligen han, i hans kroppsspråk och röstläge och ansiktsuttryck hur, alltså, att han mår fruktansvärt dåligt.
Ja.
Det är så jävla obehagligt.
Ja,
och sen tar han livet av sig ganska kort efter.
Kort efter, ja. Jag tror jag sett den intervjun också.
Mm.
Jo, och han är väl då sent 70-tal, gissar jag. Att han kom. Jag vet att han är väl med i den här Tillsammans-filmen. Är det väl någon som lyssnar på hans musik?
Mm, mm.
Nu var han ju inte så kreddig i de här proggkretsarna då. Men det är ändå 70-talsmusik.
Mm.
Och, och då hörde jag en som... Vad heter de? Det var en låt som släpptes nu som jag spelade upp för dig. Johan och... Nej, inte Johan och Johan. Heter de inte? Nej.
Det var väl en låt som
hette... Ja, ja, precis. Men som låter väldigt mycket som den.
Och det lät poppis nu.
Det lät fräscht, som att det låg rätt i tiden. Så då tänker jag, då är det som kommer nu. Och då förklarar det att det är många som upptäcker Las Palmas nu också. Att det soundet är på väg att bli fräscht. Liksom. Mm. Att det kanske har varit nu en så 10-15 års period när det, liksom folk så har hittat Las Palmas mest då kanske så texter och bara att de gillar humorn och så.
Mm.
Och, men att det nu också blir att det läggs på att det är, känns fräscht och modernt i soundet liksom.
Ja, så skulle det kunna vara.
Kanske.
Har du alltid så här svårt att hitta namn och ord, eller har det blivit värre med...
Antons kliniska depression. Antons kliniska depression.
Din kliniska depression. Jag läste någonting om sådär. Nej, men jag tror det var... Jag läste om IQ och sånt där.
Mm.
Att även... Alltså såhär, man... Att man blir trögare när man är...
jo, men det är fullt möjligt att jag är lite trögare just nu.
Hur går det förresten med din klinne?
Jo, ska vi klippa in gingen? Mm. Eller vi har kanske inte den klippan.
Har du, är den borta?
Jag har inte den.
Okej, jag har inte heller den.
Ja. Men den som har gjort den får gärna skicka in den.
Jag skickar den igen.
Ja.
Vi har slavat bort den.
Jo, absolut. Det är väl okej. Nu är det rätt skönt att vara lite ledig. Men jag var på väg och
ta livet av
mig. Nej, men att kollapsa nästan. Det är ett roligt ord, kollaps. Nej, men när jag efter Linköping, Kalmar. Mm. Och sen åkte jag då till
Jönköping.
Till Jönköping, ja.
Mm.
Så då blev jag...
Då mådde du dåligt då efter?
Ja, jag mådde riktigt illa och bara klarade inte av riktigt...
Mådde illa som i mådde psykiskt dåligt eller fysiskt illamående liksom?
Ja, fysiskt, psykiskt, kroppen klarade inte av riktigt. Mm. Jag mår lite dåligt nu av att vi pratar om att man tappar ord och sånt.
Jaha, ja, det är din hypokondri.
Min hypokondri.
Kan vi istället prata om vad hände med gingen till Antons kliniska depression?
Ja.
Vem var det som... Det var någon lyssnare som skickade in den.
Mm.
Och var laddade vi ner den till då? Liksom? Eller var?
Jag kan ju ladda ner den till min dator till exempel.
Mm.
Men den är ju försvunnen.
Ja.
På grund av att jag har gjort det med teknik. Men någon annan borde också ha den, tycker jag.
Ja, men den skickades... På vilket sätt skickades den?
Minns inte.
Nej, jag minns inte heller. Annars kanske man får klippa ut den från något gammalt avsnitt.
Ja, precis. Men om den jingelskaparen lyssnar så får de gärna skicka den igen.
Mm. Ja, den har slavats bort.
Den behövs nu mer än någonsin.
Ja, visst. Det är roligt att den...
Nu blev jag helt lugn igen.
Du blev stressad av...
Ja, det är väldigt jobbigt om man... Ja, precis.
Nej, jag ska inte plåga dig.
Nej.
Men det är lite roligt att jingeln till Antons kliniska depression har försvunnit ganska mycket på grund av din kliniska depression.
Det är nästan lite vackert på något sätt. Ja. Mm.
Jag ska på någon form av släktmiddag idag.
Ja, hos din pappa.
Mm, hos min farsa. Vi snackade om, du frågade, för det är min syrra ska dit och hennes familj och min brorsa och hans familj också.
Ja.
Och jag kommer dit som singelkillen. I skinnjacka. Nej, det har jag inte. Men du frågade så här, är det julmiddag?
Mm.
Och då så är det så här, för det är min mammas sida som är judisk liksom.
Mm.
Så hon gillar inte att fira jul av den anledningen.
Mm.
Min pappa gillar inte att fira jul för att han är rebell.
Ja.
Eller ser förmodligen sig själv som lite rebellisk liksom. Ja. Att tycker så här, han tycker sånt är lite löjligt.
Mm.
Och jag har firat jul hos honom någon gång. Eller han vill inte ens ta de orden i sin mun liksom. Han bara såhär, ja, du kan man förbi här då om du vill. Du vet, så.
Ja.
Och så han hade ingenting som var relaterat till jul. Och det koketterar han lite med. Eller ja. Han fick väl in det såhär, nej, det blir ingen jul. Så liksom, han serverar kanske någon indisk fiskgryta eller någonting. Ja. Och sen så såg jag ändå att han hade en ost med sån här röd plast utanpå. Så sa ja, det kanske var det enda då. Så, det tycker jag är god, den osten. Nu börjar han låta lite som bögjim i min imitation.
Ja. Ja, men det är också lite då att just man väljer indisk fiskgryta. Att man så försöker komma så långt bort från julbordet som möjligt. Att, ja, men det här, för annars kan det ju lätt bli kanske, om man har lite en korvgryta eller ja. Då är det ändå lite kopplat till julen eller
potatisgratäng
eller sånt, men att det är verkligen ingenting som ska, skulle vara om det är indisk fiskgryta lutfisk. Med lutfisk.
Ja, ja. Mm. Nej, men han är sån liksom, han fars dag till exempel, men det, han var väldigt tydlig när vi var små att det är bara så här kommersiellt trams, att det ska man inte gratulera honom på liksom.
Ah, okay.
Och här, jag tror även födelsedagar och sånt tycker han egentligen är bara skit.
Ja.
Jag tror det handlar om den här sortens lite som många har försökt vara lite rebelliska i högstadiet och gymnasiet, kanske framförallt tonårsrevolt.
Men det kan ja. Hur var hans föräldrar med sånt? Vad är det om man kommer från en sån familj som är väldigt kristen eller sådär?
Nej, jag tror inte de var väldigt kristna. Hans familj, de var nog rätt så vanliga. Hans mamma var så här, från landet, bond. Uppvuxen på en bondgård.
Ja.
Men jag tror det var rätt vanligt. Jag tror bara att kanske också den tidsandan när han växte upp på kanske så 60-talet så var då var det liksom, det var lite den första det sägs väl att 50-talet kom liksom ungdomskulturen lite på. Och att då att om liksom den generationen kanske var blev lite extra rebellisk på något sätt, att de på ett lite mer, vi har ju ändå vuxit upp med att konsumera en annan form av ungdomskultur, att vi kunde se liksom sån här Swing It magistern på eftermiddagarna på TV. Liksom.
Det fanns lite fler olika ungdomsförebilder för oss också. Alltså, men 50-tal så var det väldigt mycket rebellen. Alltså,
James Dean.
Och Marlon Brando.
Ung rebell.
Ja.
Rebel Without a Cause, heter den på engelska.
Precis.
Tearing me apart. Vad sa du?
Ja, bara ett citat från filmen.
Vad säger han?
Jag tror när han bråkar med sina föräldrar. She says one thing, you says another, you say another thing, and then you switch it all. Det slutar med att han, den kända repliken är, han säger, you're tearing me apart.
Mm-hmm. Ja. Mm. Men vi pratade lite också på vägen till den här studien idag om jag anklagar dig för att vara tonårsrebell fortfarande.
Ja.
Det handlar om, vad var det du tyckte var barnsligt?
Jag tycker, ja, vi har pratat om detta.
Det var cykla, ja.
Cykla, ja, precis.
För jag frågade, jag skulle då möta min brorsa, han hade någon sån här hyrcykel som man kan få i Malmö. Så han mässade med koden och så sa jag så, frågade, du har ingen cykel va? Jag har nog aldrig sett dig cykla, sa du att du tyckte det var barnsligt.
Ja.
Och sen så räknade du upp lite grejer som att dricka mjölk, äta godis och...
Alltså äta framförallt lösviktsgodis eller, ja precis.
Och jag sa, du inser väl nu att det som är mest barnsligt här är att ha så, liksom att undvika att göra den typen av grejer för att det är barnsligt.
Mm.
Ungefär som när en sexåring tycker så här, nej jag vill inte ha en sån här bebismössa, liksom att de bryr sig om sådana saker, att de jag vill inte vara en bebis längre liksom. Men om man nu tycker att lösgodis är gott, då är det ju lite barnsligt att undvika det för att det är citat barnsligt, slutcitat.
Jo, precis. Mitt case var alltså att man kunde då dricka bröstmjölk och ha blöja. att det, om man inte har något problem att göra barnsliga grejer så hade det ju varit säkert jättebra. Bröstmjölk, det är ju väldigt sött har man hört. Och blöja. Och blöja kanon, slipper gå på toa, kan bara gå runt med det.
Ja, jag börjar leka med tanken nu.
Ja. Napp när man sover, varför inte? Det är säkert härligt.
Ja, tror du det? Jag tycker det verkar äckligt. Blöja, det hade jag nog haft på mig ifall det var... Alltså jag tänker att det är sexuellt avtändande. att det är så här, att jag inte skulle få ligga speciellt mycket.
Ja, men så tänker jag lite med cyklar och äta lösviktsgodis. att det är lite, alltså för jag tycker själv om jag ser liksom en vuxen människa dricka ett glas mjölk. Så blir jag äcklad.
Jag tycker också det är lite äckligt. Fast det tänker jag inte att det är en barngrej. Det är nog, alltså jag blir äcklad när jag ser att barn dricker mjölk också.
Ja.
Men lösgodis och äta såna här... fruktnappar från Haribo.
Ja.
Det tycker jag är gott.
Ja.
Och det tycker jag inte, det tycker jag så, om en tjej skulle äta det har jag verkligen inga problem med det.
Men blöja borde ju vara skönt.
Blöja?
Ja, att bara slippa liksom.
Ja, men det luktar äckligt när någon har bajsat, ja, men blöjan.
Det finns väl finns väl rätt bra blöjor nu för tiden.
Du tänker att det finns en blöja som kan skita i så. Nah.
Men sen tänker jag, ja men också så här, barnvagn. Om jag skaffar en barnvagn som är liksom till, den är ändå så att du får plats i den liksom. Så kan jag och Albin, vi kan skjutsa runt dig i den barnvagnen och liksom så här, jag bäddar ner dig och så.
Mm.
Och så borde det vara rätt skönt liksom. Så
jag
har vi det som standard.
Det, så, ja. Så jag gärna...
Och bära dig och sånt och sätt.
Nej, men jag fann upp en bild nu. Jag tyckte det var lite kul att vara utklädd till en sån klassisk bebis som har en sån här flora, det var det heter, en sån stor rosa grej som sticker upp över huvudet. Blöja och så ligger jag i en stor barnvagn och så kör ni omkring mig på stan. Det hade jag gärna gjort. Kanske inte alltid, men lite då och då.
Lite då och då, ja. Jo.
Och det tänker jag nästan, då blir det så flip, då blir det så freaky att det blir sexigt.
Att tjejerna tänker, kolla han är helt...
Han är helt bananas. Ja, men det är lite, men som så här, man kan tänka sig att så här, Little Wayne skulle göra det i en video eller något sånt.
Ja.
Att det är så här, han har den här galna imagen. Eller Eminem eller vem fan som helst.
Ja, precis.
Marilyn Manson.
Ja.
Och de har ju ändå en viss sexappeal trots sin flippiga...
Jo, exakt.
Grej.
Jo, men det hade kanske fungerat.
Men att bara... Jag tänker det som är minst sexigt är om man försöker dölja att man har blöja.
Mm.
Att man har byxor så bara så här lite syns det ibland. Att man, och så försöker man så här... Vad du... Nej, det är... Jag vet inte, det kanske är så här, mina kalsonger eller någonting som så här lite konstigt. Att man försöker, det är det ju alltid det minst sexiga är ju när man inte står för det.
Ja, jo, precis.
När man inte står för någonting. Vad är det som börjar pipa här? Något larm eller någonting? Specialisterna.
Specialisterna. Vad ska vi göra reklam för?
Vesslan och Benne.
Vesslan och Benne.
Följ oss på sociala medier.
Ja, femte...
Nu pipar det igen här.
Ja.
Det är någon som gör inbrott kanske.
Tror du?
Nej, då hade det nog varit ett annat sorts larm. Det känns konstigt att det bara pip och pip om någon gör inbrott.
Ja. 5 december. Vesslan och Benne. Ja, då gör vi lite reklam nu då.
Mm.
Då kör vi 5 december. Vesslan och Benne i Malmö.
Ja.
Det är extra föreställningen.
Mm.
För att den andra sålde ju slut så snabbt.
Mm.
Sen har vi några biljetter kvar i Kristianstad.
Mm.
Den 6 december. Mm. Och sen är det inte så mycket mer, va?
Ja, sen är resten slutsålt.
Ja.
Och ni kan lyssna på varandra poddar. Mm. Och blev du orolig nu för att det här pipet?
När jag funderar lite, jag vet att här har ju varit inbrott i den här studion för ett tag sedan. Så jag sitter lite och har ett öra ut för att lyssna på det
mot gatan.
Ja, precis. Mm.
Ja, det är väl allt för den här veckan. Vi behöver inte rabbla alla sociala medier och alla andra poddar vi håller på med.
Nej, det blir väl bra.
Och vill du säga catchphrasen vi brukar avsluta med?
Rabba-dabba tip-top!
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.